Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi prata med en mycket imponerande kvinna som Sveriges yngsta riksdagsledamot, endast 23 år gammal, klev dagens gäst in genom dörrarna i Sveriges riksdag 2004. Och klev inte ut för nästan 20 år senare. Då hade hon dessutom varit partiledare för Centerpartiet i 11 år, blivit tvåbarnsmamma, hanterat otaliga kriser som flyktingkriser, pandemi, krig i närområdet, terrorhot
och en kris som handlade om hennes egen överlevnad. Välkommen Annie Lööf.
Tack så mycket.
Så roligt att ha dig här.
Vilken spännande introduktion här.
Skrev upp den alldeles själv igår. Ja, nej men det är stor ära för mig att få sitta här med dig idag. Det är, och ännu mer efter att jag läste din bok. Jag känner, man tror ju att man har känt Annie Lööf genom media, men det har man inte.
Nej, man har ju känt en viss del av mig. Och jag kan ibland, den var en av de vanligaste kommentarerna bland människor man möter, typ på ICA eller ja, på förskolan är. Men den, när jag pratar i längre meningar än två, då bara, du kan ju prata. Och vad trevlig du låter. Så jag har tänkt så här så många gånger. Människor hör ju mig i de här inklippta bisatserna i Aktuellt 8 sekunder.
Mm.
Något skarpt man säger.
Mm.
Eller så hör man mig i de här hårda meningsutbytande liksom debatterna i Agenda. Och så blir det snurr.
Mm.
Så man hör ju inte det här vanliga samtalet. Det är ju en brist faktiskt.
Ja,
men boken ger ju lite mer. Den är ju, det är jag ju makthavare och politiker där också såklart. Men min ambition var att skriva ja, men bakom kulisserna, bakom rubrikerna. Man får följa mig i mina tvivel och min oro. Men också när jag är riktigt glad och liksom strategisk. Alltså, båda de delarna.
Mm. Och när du blir mamma.
Ja.
Mm. Och boken heter ju också Annie.
Mm.
Och den kom ut här under hösten. Och den är ju precis det. Alltså den sista meningen är ju, det här är också Annie. För den avslutas ju med att du avgår som partiledare och kliver ut därifrån riksdagen. Jag blev jätteberörd av den boken. Och jag tycker att allt det du har gått igenom, både som liksom Sveriges största och en av Sveriges mest inflytelserika politiker. Men sen har du jonglerat ett familjeliv i kulisserna. Och ett mycket, mycket mera, det du har varit med om när du födde både ditt första men framförallt ditt andra barn, det har man ju inte kunnat drömma om.
Nej, och jag har väl inte, jag har pratat lite om det men inte jättemycket. Nej. Förrän då i sommar i P1 i somras då jag pratade en hel del om min yngsta dotter Saga som föddes i vecka 28.
Mm.
Men det har ju också, jag har tänkt väldigt mycket på det när jag skrivit boken också, hur jag som människa hanterade det. För jag är ju väldigt van vid att ha kontroll och planera. Och jag tyckte det var jättejobbigt att inte veta när man ska få barn.
Mm.
Vilket ju är helt naturligt att man inte ska.
Det tycker ju många. Mm.
Ja, alltså så, men jag tyckte det var jättejobbigt att någon gång så... Som det tar de här veckorna jag följde. Men jag vill ju veta datum. Och man får ju då det här datumet.
Mm.
Men så föder man i första fallet då 5 veckor innan.
Mm.
Och med Saga i 12 veckor innan.
Mm.
Och det är lite så här, efterhand är det ju faktiskt lite bra. Mm. För det sätter mig på prov. Alltså så här, man vet inte allt. Det gäller ju att liksom ha ödmjukhet och respekt inför livet på det sättet.
Och att man aldrig kan planera graviditet. Nej. Eller förlossning, eller vilket barn man får.
Nej.
Man vet inte.
Eller hur man mår under en graviditet. Och ofta pratar vi ju om de lyckliga delarna.
Mm.
Och det är också därför jag har valt att berätta lite mer om de tuffa baksidorna. Jag tänker mycket på min stora tjej då, Esther. Hon var 4,5 när hon fick en lilla syster.
Mm.
Och jag gjorde ju också felet under min väldigt korta graviditet och liksom sätta en bild och sen att hon skulle få en liten docka, hon skulle få sitta hemma i soffan och hålla henne. Och så blev det inte alls så. Så hennes första kommentar var ju när hon kom dit, bara, varför fick jag ingen riktig bebis? Varför fick jag en i en låda, sa hon. Så här. Och för man har den här rosenskimrande bilden av hur det ska vara i början.
Mm. Och det är svårt också att inte ha den.
Ja.
Man kan inte säga till en 4-åring, vi får se hur det går.
Ja, det kan gå åt helvete.
Ja, nej, det går ju inte.
Nej.
Nej. Men du, kan vi inte börja med när du var gravid första gången? Hur gammal var du då?
Ja, det var ju 2015. Jag var 32.
Ja, du var 32. Mm. Och hur mådde du under graviditeten?
Jag mådde jättebra under min första graviditet faktiskt.
Mm.
Jag gillar ju att träna och springa. Och, så att jag... Det gick jättebra. Det gick väldigt bra. Jag kan ju säga så nu eftersom jag också haft det andra. Men min första graviditet, jag kände mig stark. Jag styrketränade fram till kanske vecka 32 någonting. Mm. Jag joggade nästan hela tiden. Så här, det kändes liksom behagligt i ett långsamt tempo. Jag sov bra. Liksom, allt det här med naglar och hår, det var starkt. Alltså, jag hade en jättebra graviditet faktiskt.
Så du jobbar liksom heltid hela tiden?
Ja, det gjorde jag.
I samma tempo?
Ja, det gjorde jag. Mm. Och var ju rätt tuff tid där och då. Det var mycket förhandlingar. Jag minns, jag hade mitt sommartal där i mitten av augusti. Det här var ju 3,5 vecka innan hon sen kom. Jag var stor liksom. Jag kände hur det... Jag flåsade lite. Man blir tyngre och tyngre. Mm. Men jag hade ju den och hade presskonferens och jag orkade. Jag hade inte ont. Nej. Så jag var ändå väldigt lyhörd mot kroppen.
Mm.
Och Ester kom ju då, föddes ju den 10 september. Och sen den 9 september så hade jag varit ute och ätit middag med min kompis, min bästa barndomskompis. Inte känt något, jobbat hela dagen. Men jag hade ändå, eftersom jag är den här kontrollerande människan, kontrollbehovet är stort. Jag hade ändå gjort planering för om hon skulle komma tidigt. För jag är själv för tidigt född, nämligen en månad.
Okay.
Så att jag hade då introducerat min vicepartiledare i liksom ett parallellt spår. Om det skulle hända att han bara skulle kunna jacka i det här. Och han fattade ju det, för han är ju själv barnläkare då.
Så att han... Också varit med i gympodden.
Har han? Mm. Ja, Anders W. Jonsson. Mm. Mm. Det var ju fantastiskt att få jobba med honom i 10 år. Och dessutom under den här tiden. Mm. Han har ju varit ett stort stöd för mig. Och nej, men så han var inkörd i detta. Så det fanns ju ändå en viss planering för om det skulle hända något. Men jag kände ingenting i kroppen.
Mm.
Så jag var ute och åt med Ida, då, min bästa kompis, på kvällen. Och sen kommer jag hem. Och gå på toaletten och borsta tänderna och sådär inför att jag ska gå och lägga mig. Och när jag ska torka mig liksom på toaletten så ser jag att det är massa blod.
Mm.
Och då blir jag alldeles kall. Så vad är det här? Det är första gången jag är gravid. Och då ringer min man in till BB för vi skulle åka, eller till förlossningen. För vi skulle åka in dagen efter och göra ett extra ultraljud för att se. Man var rädd att hon låg fel.
Mm.
Nej, det var det inte alls så. Man var rädd att moderkakan täppte för så att jag skulle få ett planerat kejsarsnitt.
Ja.
Mm. Så då skulle de titta på hur moderkakan hade rört sig, om den fortfarande låg över mynningen. Så att jag skulle åka in där den dagen efter. Men då ringde han in på kvällen och så sa de, nej men ni måste komma in direkt. Så då åkte vi in.
Och då var du 36 fulla veckor?
Nej, 35.
35 plus, fulla veckor. Mm, ja. Mm, okej. Okay.
Så hon är född i 36:e veckan. Så det här var 35 plus 2 kanske.
Mm.
Sånt.
Mm.
Och kom in och så... Hon mådde ju bra där inne.
Mm.
Men det visade sig sen. Jag låg kvar för observation den natten. Och det här ordinarie besöket jag skulle göra där de skulle kolla hur moderkakan låg blev ju istället att förlossningsläkaren kom in och liksom berättade att det ser ut som att del av din moderkaka har lossnat. Och vi behöver göra en operation. Så om 2 timmar kommer ni bli föräldrar. Mm. Så, ja, det var ju, jaha, tänkte jag.
Mm.
Här ligger jag.
Mm. Men låg moderkakan fortfarande ner till? Vet du det?
Ja,
den gjorde det. Så det hade blivit snitt hur som helst.
Det hade blivit snitt, men kanske då planerat. Alltså några veckor senare.
Mm.
Men det blev ett akut kejsarsnitt. Men det var inte, det kändes inte akut. När man pratar om akut, för det finns ju katastrofsnitt när det går undan, så att säga.
Mm.
Jag upplevde ändå att jag upplevde det väldigt lugnt och metodiskt.
Ja. Men det finns ju akut snitt. Det är ju bara en benämning på att det inte är planerat sedan tidigare. Sen kan man ju säga så här, vi gör det här snittet i eftermiddag, eller vi kan inte vänta, men det är inte så att bebisen mår bra, eller du mår bra, bebisen mår bra, då behöver man liksom inte springa, så att säga. Så att jag förstår
känslan. Så jag kände att jag minns faktiskt den första förlossningen som med värme. Alltså den var fin.
Mm.
Så att det var inte alls chockartat, mer än att den kom där och då.
Mm.
Alltså själva tids... Jag skulle ju... Min första reaktion, vet jag, när hon kom in i rummet var så här, nej men det hinner inte jag nu. Jag ska till statsministern ikväll på förhandlingar. och jag var fortfarande i jobbmode.
Mm.
Och Så ringde jag till en av mina andra nära medarbetare och tankade av mig på liksom, det här måste göras och så. Och liksom stängde jobbutiken faktiskt. Mm. Och därefter ringde jag mina föräldrar och berättade liksom att nu ska ni bli mormor och morfar. Mm.
Men när Ester kom, Ester är ju den stora, när hon kom, fick du henne på bröstet? Fick ni vara tillsammans på BB eller var det på Neo då också?
Nej, hon var tillräckligt stark. Så att vi låg inne i 5 eller 6 dagar, så lite längre än vanligt. Men vi behövde inte ligga på Neo utan vi låg på vanlig avdelning. Och hon... det var för att skapa den här tryggheten i... hon skulle komma igång med amning och lite sånt. Nej, men jag blev ju bedövad. Du kan ju de här begreppen.
Ryggbedövad.
Men jag var ju vaken. Så jag minns det här. Och det som jag är så glad över den gången... eftersom det var första gången så visste man ingenting. Men den här fantastiska personalen som tar min mans mobil och filmar och fotar alltihopa. Så att han också kunde vara i stunden med Ester. Så hon kommer ju och lyfts över och läggs på mitt bröst. Och, det är fantastiska foton och stunder som de har dokumenterat där. Och sen så las jag ju på med ett sånt där tjockt värmetäcke över mig och... eftersom det var vårt första barn så var vi ju tillsammans då. Så att, vi var ju väldigt mycket tillsammans de dagarna där.
Det låter som att det var en bra upplevelse.
Ja, det var det verkligen. Det som, det tror jag många som lyssnar på podden och själv varit i sån situation av snitt. Det man blir så överväldigad av och blir kanske lite rädd av ibland, det blev jag i alla fall. Det är att det är så många människor. Man kommer in i operationsrummet och så ser man så här 15-17 stycken som står där med gummistövlar. Nej, men den delen att man är inte förberedd. Så man blir lite överväldigad blev jag också av liksom stundens allvar. Men jag kände mig väldigt trygg måste jag säga. Och jag kände mig både trygg och lyssnad på. Så jag hade en fin upplevelse. Där. Sen var vi ju på det som inte finns längre nu. Vi var här på BB Sofia. Var vi. De hade ju bara öppet något år till efter det. Men där kom vi in och var. Och då, det var ju väldigt litet. Så det kanske också spelade in i det här liksom närheten. Det var väldigt småskalig verksamhet på det sättet.
Men liksom, det här blev ju ändå något slags planerat. Eller ett akut kejsarsnitt i lugnt skede. Det, många tycker ju att det är jättemysigt. Det är ju, man kan ju ha lite musik och folk pratar. Och det är liksom, det är mysigt. Det är, och sen så kommer det ju en bebis. Så det är ju liksom en stor bonus av den operationen.
Ja, sen var den roliga känslan som jag hade där var ju... alltså min effektivitetsnerv gick ju igång. För då hade vi hade ju fokus på att föda vaginalt. Och så vi hade ju gått alla kurser som man ska göra, så här föräldrakurser och andas och alla de här delarna. Så då min första känsla var så här, har vi gjort det här onöda nu? Och det var den ena så här, lite som man fnissade åt. Men den andra, det kom faktiskt en sån här allvarlig känsla i kroppen som var, som jag skämdes för att prata om, men som jag inte har något problem att ta upp nu. Men jag kände liksom lite så här, kan jag inte ens föda mitt eget barn? Den känslan. Och den kanske var allra starkast efter barn nummer 2 när det blev ett kejsarsnitt till. Och det är så intressant det här hur man tänker vad som är det naturliga. Jag har ju liksom aldrig fått uppleva den här vaginala förlossningen. Nej. Där man liksom med kvinnokroppen bara pressar ut barnet. Och den känslan hade jag, gud, har jag inte byggt för att föda barn.
Liksom. Och ingen riktig mamma. Vet du vad, det är en jättevanlig känsla. En jättevanlig känsla. Och jag födde mitt första barn. Det här berättar jag för alla som blir akutsnittare. När jag träffar dem på BB så berättar jag alltid det. Så säger jag att när jag födde mitt första barn blev det akut kejsarsnitt efter att vi hade haft verkarbete i flera timmar. Och så här, det gick inte, så blev det akut. Och jag kände mig helt värdelös. Alltså jag lämnade inte BB-rummet, gick inte till korridoren. Och så när jag väl gick ut i korridoren efter några dagar så träffade jag en mamma och så hade hon tvillingar. Och då tittade jag på så här, har du fött dem där vaginalt? Ja, sa hon. Och då bara bröt jag ihop och så gick jag in på mitt rum. Men jag kunde inte ens föda ett barn vaginalt. Sen när jag blev utskriven så kommer en jättehärlig överläkare. Och så säger hon att, på så bred göteborgska. Och så här, Helena, du är ingen dålig mamma för att du har fött barn med kejsarsnitt. Och då var jag så här, aha, det är inte bara jag som känner så här. Sen, så det är en jättevanlig känsla. så får man försöka vända den så fort det bara går till att bara tacksamhet över att vi bor i ett land där man kan göra kejsarsnitt.
Ja, tryggt och säkert. Nej, men det är ju fantastiskt att det finns den möjligheten. Jag hade ju också under, efter sen att hon kom, så var det ju svårt. Jag fick, hon, jag ville ju amma. Och ville komma åt den här närheten, men hon tog inte mitt bröst riktigt, så att jag fick amma under hela tiden med en sån plastnapp. Och tyckte det var jobbigt. Men då var det en barnmorska som sa till mig att, men, så om jag minns verkligen, bara, du är den bästa mamman till ditt barn. Du får komma ihåg det. Men man är ju väldigt skör och känslosam under den tiden. Det är mycket hormoner också. Liksom.
Ja, och det är mycket hormoner och jättemycket föreställningar hur det ska vara. Att bebisen ska komma ut, kavla upp till bröstet, ta bröstet och sen ska den bara sitta där som en sugplopp. Liksom.
Ja, växa till sig.
Ja. Och inga hormonsvängningar efteråt. Men många skattar graviditet och förlossning högt, att det har gått bra och man känner sig väl omhändertagen. Men postpartumtiden är ganska lågt. Tyckte du att du var omhändertagen efteråt?
Ja, men det tycker jag faktiskt. För vi fick en helt fantastisk BVC-sköterska. Och jag tror att det gör väldigt mycket. Som hon har varit till båda våra barn. Men de kom hem tidigt. Det var inte något fördömande utan väldigt uppmuntrande och enkelt. Och hon byggde upp ett väldigt fint självförtroende hos mig och min man. Jag säger, hon var väldigt mån om att båda skulle vara aktiva. Så att jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Sen har jag ju inte haft några komplikationer efteråt faktiskt. Vad jag visste om då, det hade jag ju inombords, fick jag ju reda på sen. Men jag har inte haft ont. Och jag har inte haft liksom sådana problem som väldigt många kvinnor har och som inte kanske kan definiera att det här är ju onormalt. Det här måste jag ju söka för. Så jag upplevde att själva efter graviditeten, alltså när hon var född, fungerade väldigt bra. Men sen fick hon fick ju RS-virus när hon bara var några månader. Och det var tufft. För då kom man in i den här, ja, vi låg in en vecka då ungefär på sjukhus. Det är ju en västanfläkt mot vad jag har upplevt sen. Men där och då var det otroligt tufft att se sitt lilla knyte med massa slangar och tufft att andas. Men för mig så var det bra och det funkade.
Kunde du vara mammaledig?
Ja. Jag har sett det som viktigt att kunna visa att man faktiskt även i min position kan vara föräldraledig. Så jag var föräldraledig. Vi har delat båda föräldraledigheterna lika. Så att vi var hemma 7 månader var. Och det är klart att jag jobbade lite. Jag beskriver det i boken hur allting bara händer när man väl ska vara föräldraledig. Men Anders W. Jonsson som vi har pratat om då, han var partiledare under min föräldraledighet och så stämde han av med mig. Så jag gjorde bara 2 offentliga framträdanden under det här halvåret. Och sen skötte han det offentliga och så var jag med under radarn så att säga.
Du beskriver också att du förändras som politiker av att du blir förälder. Dels direkt efter förlossningen att du kände liksom att det här är liksom viktigt. Men tycker du att du även långsiktigt förändrades i din roll som politiker och att du blev mamma?
Ja, men det tycker jag. För att vi politiker är ju människor. Om man förändras som människa av att bli förälder. Men kanske också att bli äldre. Alltså det är både och. Man växer ju med livserfarenhet. Och en av de viktigaste livserfarenheterna för mig är ju att ha blivit förälder. Att få barn innebär ju att man får någonting som är så mycket viktigare än en själv. Och det gör ju att man får andra prioriteringar. Man får också insikter i verksamheter som man inte tidigare har fått. Jag har ju alltid tyckt att välfärd och sjukvård har varit viktiga politiska frågor såklart. Men när man har tagit del av det så blir det ju ännu viktigare.
Kan du säga något så här konkret exempel? Att du känner så här hade jag inte gjort innan jag blev förälder. Eller mot någon kollega eller i något liksom ärende eller något sånt du kan känna.
Ja, men det finns ju säkert många. Men om jag tänker så här strikt politiska förhandlingar. Så började ju vi driva frågan kring en barnmorska liksom hela vägen efter det att jag blev förälder. Att jag har ju lagt många rapporter också, fått igenom en hel del på det här området, både med mödravård och ja, men hela kedjan egentligen. Mm. Och även förlossningssjukdomar, mer forskningspengar på detta. Och det hade jag ju inte någon erfarenhet av tidigare. Och det känns ibland som när jag själv blev mamma sen, och jag kanske berättade en del också vad jag hade varit med om, gjorde ju att jag fick många andras historier till mig som gjorde att, nej, men du har gått med endometrios i 15 år och inte blivit lyssnad på. Och när jag då kan ta upp deras fall i tal, i rapporter, att kunna använda anonymiserade fall då som argument i mina förhandlingar och göra skillnad. Mm. Det har ju varit en jättedrivkraft hos mig, en jättestyrka. Det blev så tydligt också när jag låg andra gången på NEO. Då var jag på Nya Karolinska och på SÖS var under den perioden. Men när jag såg hur vårdpersonalen bara, de går verkligen på knäna. Och de kommer in till mig och ber om ursäkt för att de inte har tillräckligt med tvättade handdukar. För att det var resurserna var tajta.
Mm.
Och så lyssnar man på min då vanliga politiska vardag där och då. Var bara tjafs och politiskt spel. Och då kunde jag påverkas i det här, men skärp er.
Mm.
Vad håller ni på med?
Mm.
Alltså här har jag det riktiga problem som vi måste ta tag i.
Mm.
Så det har nog påverkat mig lite i prioriteringar, tonläge, fokusering. Absolut. Sen så har det ju självklart också påverkat min kalender. Alltså förr, innan jag fick barn, så var jag ju ute på långa turnéer måndag till torsdag och reste runt. Nu, ibland åkte jag iväg och var borta en natt. Liksom som partiledare när barnen kom. Men oftast åkte jag över dagen.
Mm.
För att jag vill liksom komma hem.
Mm. Ja. Men du födde Ester. Det var lite stökigt precis i början. Och sen så kom du tillbaka till vardagslivet som småbarnsmamma. Och sen blev du gravid igen.
Ja.
Mm.
Våra barn har ju kommit till typ i början av en mandatperiod.
Det här låter väldigt praktiskt låter det.
Och det här kan man ju inte planera. Så jag har varit väldigt ödmjuk inför det faktumet varje gång att nej, men det kanske inte funkar. Men jag vill att om det funkar så skulle jag vilja ha dem tidigt liksom, efter ett val. För att då hinner man komma tillbaka sen. Liksom. Och så kan man också vara föräldraledig liksom, under en lite bättre tid än mitt i valrörelsen. Så att, jag blev gravid med Saga 2019. Under våren. Jag förstod ju inte. Trots att det här var andra gången som jag var gravid. Så jag är världens trögaste andra gångs människa. För att jag var ju i vecka 10. När jag insåg. När jag gjorde ett graviditetstest.
Mm.
Och då hade jag liksom gått upp en storlek i kostym. Till Almedalen. Jag tänkte vad konstigt. Jag brukar aldrig ha storlek 40. Liksom
ja, och det måste jag veta på något
ja,
plan.
Ja, och jag kände mig lite svullig, men jag hade fått en blödning i juni.
Ah.
Och tänkte att det var mens. Mm. Så jag var lite besviken. Nej, men då blev det inte den gången heller. Och var liksom helt övertygad om att det var mens. Men det var ju något annat förmodligen.
Implantationsblödning.
Ja, så. Och sen när jag kom hem från Almedalen i början av juli. Så jag har varit så fruktansvärt trött hela den veckan. Inte likt mig alls. Så då gjorde jag ett test. Och sen fick jag ju då var jag lite nyfiken. Bara, hur många veckor har jag gått nu då? Så då fick vi gå in och såg jag ett tidigt ultraljud. Och det var ju inte så tidigt ultraljud då. Men vecka 10. Och sen kom hon ju vecka 28. Så jag var ju bara medveten i 18 veckor. Mm. Att jag var gravid.
Mm. Enkelt.
Men det var ju en annan, helt annan resa.
Mm. Och mådde du bra initialt? Du fick det där
uppenbarligen. Plusset. Mm. Jag mådde jättebra första alltså jag var trött kan jag inse nu i efterhand.
Mm.
Men första 10 veckorna mådde inte illa eller sådär, för då hade jag ju fattat det.
Ja.
Utan jag var trött, men jag trodde att det berodde på stress.
Mm.
För det var EU-valrörelse i maj där då. Så det var mycket resor, så jag tänkte att jag hade jobbat på för mycket, men det var ju graviditeten som gjorde att jag var trött, insåg jag ju sen. Men jag kände redan tidigt där i juli, augusti, alltså när jag hade fått beskedet, att det blev tyngre och tyngre.
Mm.
Jag kunde inte jag kunde knappt gå snabbt.
Mm.
Och då sökte jag för det. Och då fick jag ju beskedet att men det är förmodligen foglossningar och sådär. Så testade alla möjliga, var på sjukgymnast och fick sånt här, vad heter det?
Bäckenbälte.
Bäckenbälte. Mm. Och, ja, men jag hade ont under hela den graviditeten från det att jag fick reda på det. Drog ner på tempot i jobbet. Mm. Ja, men mycket sånt för att försöka navigera.
Och vad hände sen?
Ja, och då... Men jag gjorde ju hela det här som jag blev tillsagd. Köpte platta skor. Gick inte i trappor. Ja, men tog det väldigt lugnt. Och så kände jag ändå så att nej, men det är inte stress. Och det är inte... Jag har inte riktigt ont som man borde ha när man har foglossningar. Det är något annat. Men jag kunde ju inte sätta fingret på det. Men i vecka 27 så... vaknar jag en natt när jag ska liksom gå upp och gå på toaletten, att när jag gör den här rörelsen så är det någonting som bara spricker i buken. Och jag lägger mig tillbaka igen i chock. Alltså det gör så fruktansvärt ont. Så att min man ringer ambulans och jag åker in då själv, för han måste ju vara kvar hemma med vår dotter. Så jag åker in där, minns inte så mycket, så det jag skriver om i boken är ju genom mina, liksom min patientjournal. Och jag är ju väldigt medtagen. Och då gör de en röntgen men ser inte det här som de sen ser senare. Utan de ser att jag har en blödning. Och de tror att det är en blödning i en cellbildning vid levern. Så de går in och gör en titthålsoperation och försöker stoppa den här blödningen. Vilket de ju då förmodligen lyckas med. Och Saga kan vara kvar i magen. Så det här är vecka 27. Och sen ligger jag kvar för observation inne på sjukhuset. Och jag får ondare och ondare. Alltså så här fruktansvärt ont får jag. Och får liksom besked att ja, men det, man har ont efter en operation. Och det är liksom, och jag skulle skrivas ut. Åka hem och bli sjukskriven liksom fram tills. Jag bokade in ett datum i januari för liksom återkomma. Att jag skulle komma tillbaka. Och jag bara, nej men jag har så ont. Men det har alla. Men jag fick den här och då började jag känna.
Men du ramlade, eller du kunde inte ens ringa på klockan på toaletten. Nej. För att det hade så ont.
Ja.
Kände du dig lyssnad på där? Eller tyckte du, för du var ju också lite så här, är det nog kanske jag som är kinkig?
Ja,
och sådär.
Jag hade dubbla känslor. Ja. Och det har nog att göra med min offentliga roll. Mm. Jag tycker att det är jättesvårt att ta upp för mycket plats och be om hjälp. Och vill ju liksom inte vara till besvär. Så att vårdpersonalen var ju faktiskt helt fantastiska.
Okay.
Och de tryckte sig på liksom så här, vill du verkligen inte ha vatten? Och hur mår du? Och så där. Och jag vågade inte riktigt berätta. Så det låg ganska mycket hos mig också, ska jag säga.
För du var ju på vippen att bli hemskriven.
Absolut, jag skulle bli det den dagen. Där.
Mm.
Och då när läkarna går den här ronden, det var en ny läkare som kom in som förmodligen var för helgen, så kom han in där på fredag förmiddagen med ett gäng av personer. Och då får jag det här skovet av hur ont jag har haft, liksom, som jag har försökt beskriva för dem jag har. Så jag bara sätter mig upp och tar mig på sidan och bara skriker, vrålar, det gör så jävla ont. Och då ser ju han, men det här är inte normalt, säger han. Och så börjar han känna på mig hur jag liksom, överallt. Och då skickas jag till en magnetröntgen och gör den eftermiddagen. Och får vara kvar över helgen. Och sen dröjer svaret jättelänge, för de har någon konferens om det här. Och jag har också svårt då att andas. Jag är fortfarande syrgasmask liksom, med en sån här liten grimma.
Mm.
Så jag har vätska i lungorna, konstaterar man genom det här. Och sen då på måndag kvällen får jag besked att nej, men min livmoder har spruckit. Jag har en 10 cm i diameter som har legat under höftbenet. Så man har inte sett det när man har gjort ultraljud. Så det, har ju liksom, det är ju där blödningarna har kommit ifrån. Moderkakan har... då vuxit igenom livmodern och in på andra organ. Det här är ju extremt ovanligt. Så det heter,
och extremt farligt.
Ja, så det heter ju då placenta percreta. Så det är liksom den värsta graden av det här man kan ha. Och det hade jag ju gått och haft. Så att förmodligen tror man att min livmoder sprack där då veckan innan hemma i sängen. Och att det var därifrån liksom blödningen kom och att jag var svag. För jag orkade ju ingenting. Alltså jag var helt under isen.
Mm.
Och det blev ju väldigt allvarligt, så att då planerade man ju för en operation där Saga skulle plockas ut först som kejsarsnitt, och sen då sövdes jag och gjorde man den här omfattande operationen. Det var ju tumultartat, för jag, dels så kände jag ju mig inte riktigt lyssnad på, och sen kände jag inte att jag inte riktigt kunde formulera hur ont jag hade.
Nej.
Och sen var jag rädd.
Ja. Alltså, det är en av mina frågor. Förstod du hur allvarligt det här var?
Nej, inte riktigt.
Nej. För då låg du på Södersjukhuset här i Stockholm. Saga var så liten. Plus att man skulle göra den här omfattande operationen som vi återkommer till. Så då flyttades du med ambulanstransport till Karolinska universitetssjukhuset. Men då beskriver du i boken att man vågade inte göra det här annat än liksom sent på kvällen. För det får inte vara någon trafik om någonting tillstötas. Alltså, så allvarligt var det bara att förflytta dig.
Ja. Man var ju rädd att jag skulle få någon kraft, att också att det skulle hända någonting, en tvärnit eller liknande som skulle skaka om kroppen, att jag skulle få ytterligare en bristning. Så det var ju extremt allvarligt. Och jag skulle nog säga att jag var så omtöcknad av känslor av smärtstillande att jag inte riktigt begrep. Men jag kan ju se i mina dagböcker, som jag alltid har skrivit, att jag var ju rädd för att dö. Alltså jag skrev ju, jag har liksom, bläcket har liksom suddats ut av tårarna. Så att det var en känslosam dygn, där måndag, tisdag. Hon föddes ju på tisdag då.
Men när du kommer fram till Karolinska, då får du en ryggbedövning. Och sen plockar man ut den här lilla knytet, Saga, som vägde ett kilo.
Knappt ett kilo. 1,1, och så gick hon ju ner lite som alla bebisar gör.
Så ett mjölkpaket ungefär. Och sen, du fick henne liksom ändå en kort stund på ditt bröst, så ni hann hälsa.
Ja, och det var så viktigt. Så jag och min... Till det här så fick ju min äldsta dotter magsjukan på natten. Så min man kunde inte vara med i det här. Så han var ju hemma, de var ju inkuberade i 2 dygn. Så min svägerska är med under operationen. Och hon filmade. Så att jag minns ju det här genom hennes filmer. Och nej, men Saga läggs på mig. Men jag kan inte hålla om henne där. För de har ju förberett mig för operation. Så mina armar är ju fastspända med... infart dig.
Men du fick lukta på
Jag fick lukta och jag fick pussa och säga att jag älskar henne. Och sen togs ju hon, för hon var ju så liten.
Och du sövdes.
Direkt.
Och sen gjorde man en stor operation där man tar bort din livmoder. Del av din blåsa.
Halva urinblåsan.
Halva urinblåsan. Äggledarna.
Ja.
Visste du innan hur stor operation det skulle bli?
Ja, det visste jag. Nej, men det var väldigt pedagogiskt. De kom in i flera omgångar, för jag kom dit ju sent på måndagskvällen. Så dels kom ett team in på kvällen och berättade. Och sen så kom det in ett team på morgonen och berättade igen. Och sen så kom berättade de ju under själva, innan jag sövdes ner också. Så jag var faktiskt väldigt informerad. Men när de väl öppnade mig så såg de att det var mer omfattande. Så det var fler organ som var berörda och sådär. Men jag visste att de skulle plocka bort min livmoder.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man behöver om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Livmodern är ju otroligt väl genomblödd. Den ska ju försörja bebisen så att den kan växa då i 40 veckor. Så det är otroligt mycket kärl. Och det man är rädd för, jag tänker nu för lyssnarna som inte vet exakt vad det här är, det blir ju att när, det här är ju bland annat en komplikation av att man tidigare har varit snittad. Det är ju det som man är lite rädd för, att det ska bli sådana här komplikationer. Sen är ju det här extremt ovanligt, det vet ju du. Men det händer ju jättesällan. Men då blir ju nästan moderkakan, den blir ju nästan som en cancersvulst. Den liksom växer igenom livmoderväggen och så kan den hugga tag i andra organ då, som urinblåsan i ditt fall. Och om det här brister, då blöder det ju så mycket så att
ja, då
dör man. Ja, om man inte opereras tid. Så det är det man var så rädd för.
Mm.
Ja, det är ju omskakande att få läsa det här om i din bok och få höra det du berättade.
Ja, min man var ju på distans dessutom då. Så han satt ju hemma och var utom sig av oro och kunde ju liksom inte vara med. Och där gick ju läkaren ut med jämna mellanrum under den här operationen och informerade honom. Och sen är ju jag vaknar ju inte förrän på liksom natten sen. Och då ligger jag ju själv liksom i ett rum på uppvaket. Och min svägerska är ju tillsammans med lilla Saga. Och jag har ju inte någon mobiltelefon eller något. Så jag har skrivit upp hans nummer på en servett och ringer från sjukhusets telefon. Och då berättar ju, det här var innan vårdpersonalen hade fattat liksom att jag riktigt var vaken. Så då ringer jag honom och han berättar då liksom att nej, men det har gått bra. Och hon ligger i kuvös och du har gjort den här operationen och sådär. Och sen senare då, dagen efter då, så får jag komma och hälsa på henne. Då rullas jag in där.
Mm.
Men jag var ju, jag mådde ju inte alls bra.
Nej.
Man kan se, jag har haft olika faser att bearbeta detta.
Mm.
Så att det var lättare att gå ut om Saga, att hon var för tidigt född. Och det berättade jag ju om även på sociala medier lite grann. Och sen när jag kom tillbaka efter min föräldraledighet så berättade jag mer om henne. Men det här som jag själv drabbades av var så jobbigt.
Mm.
Och det var ju så nära döden.
Mm.
Så att det var första gången nu då i somras som jag berättade om det. Mm. Och då läste jag ju igenom min patientjournal som jag heller inte har gjort innan. Jag
har liksom vågat kanske.
Nej, jag har gått vidare. Så här. Mm. Men då insåg jag ju, du tog upp det innan om hur jag liksom upplevde det. Så jag var ju svagare än vad jag minns. Alltså de skrev ju styrke, alltså att jag hade visat liksom styrketecken genom att jag liksom frågade efter ett glas vatten eller att jag tittade upp när de kom in. Och då när man går ifrån att vara väldigt så här kraftfull och liksom springa milen och ta, liksom lyfta skrot och stå på scen. Och liksom, det gjorde jag ju samma dag som jag åkte in där i november på sjukhuset. Till att inte ens orka. Att liksom, och jag då som är så envis och bestämd, jag ville ju liksom för mig själv visa att jag orkade.
Så
efter några dagar där, innan hon kom, när jag låg den här veckan på sjukhuset, så ville jag ju visa att jag minsann kunde gå till handfatet på toaletten. Så jag gick ju de här 3,5-4 metrarna dit. Och så blev det helt svart. Så jag liksom tuppade jag av det.
Mm.
Och vaknade till och får liksom trycka på den här röda knappen längs väggen. Ja, men man är ju tacksam att det finns. Men jag har liksom aldrig tänkt mig själv att vara i den situationen. Och jag har sett en del som gör lite nära av det när jag säger det. Att hon är en stark kvinna som inte kan se de utsatta. Typ så här, någon sån här ideologisk människa som sa. Så nej, det handlar liksom inte om det. Det handlar mer om hur man ser på sig själv som person. Jag har liksom aldrig behövt vara på sjukhus innan. Jag har inte ens brutit armen eller fingret eller foten. Jag har inte varit gipsad. Jag har liksom haft ganska mycket flax i livet på det sättet. Att man har varit stark och inte behövt det. Och sen slår livet en med en sån käftsmäll som kom helt oväntat.
Mm.
Så att gå från det här liksom planerade och kontrollerade livet till att tvingas lämna över allting till någon annan. Det var en jätteomställning.
Mm.
Men också någonting som var helt nödvändigt såklart. Mm. Och som jag är tacksam för.
Mm. Sen, du var på sjukhus i några dagar. Mm. På BB. Och sen skrevs du ut till Neo.
Mm.
Där är Sagalag. Hur många veckor var ni på Neo sen?
Ja, vi var där jättemånga veckor. Vi var där i 10 veckor.
Mm.
Och jag var patient första veckorna. För jag behövde göra en reoperation.
Just det, ja. Oh, gud, du har ju varit med om så mycket.
Så jag sövdes ju ner 3 gånger på 3 veckor.
Ja, för du fick en infektion i såret.
Ja, jag fick en infektion så att det började spricka och vara sig.
Mm.
Så då fick de liksom, på enkel svenska, fick de liksom öppna upp igen och dammsuga och sy ihop det. Så det blev liksom en operation till där innan jul.
Mm.
Och Så att jag skrevs väl ut där runt jul som patient. Och sen var jag då där som anhörig, alltså förälder till Saga. Och så vi kom hem på den 2 februari. Kom vi hem.
Hur är neobubblan att vara i?
Den är både jättejobbig och så här i efterhand varm och fin. Men den är ju, det är ju en institution, tyvärr.
Och när de är så små också så ligger ju bebisarna på i en delad sal, ja. En intensivvårdssal.
Ja, och det finns ju då akutsal eller sån delad sal med dygnsövervakning av personal som är där hela tiden. Och sen finns det då familjerum där man får sova med sin bebis i samma rum som man själv har sängen. Och det som vi låg 7 veckor på den här öppna akutsalen. Det i sig var ju, hon behövde ju det. Så det var ju jätteskönt att hon fick det. Men det var också lite nedbrytande för att de andra tre, då, man ligger ju i varsitt hörn, så det var 4 familjer. De andra tre byttes ju hela tiden. De var ju där inne någon dag och sen fick de ju flytta in i familjerum och de fick flytta hem och sådär. Vi var ju där dag in och dag ut i den här akutsalen med massa pipande maskiner. Men hon behövde det för hon hade ingen stabil landning.
Och det slutade andas då och då, berättade du.
Ja, hon hade så här reflux, liksom, vad heter det på för vuxna? Alltså halsbränna kan man säga, liksom lite lätt enkelt. Nej, men så var, hon fick så ont, hon fick såna här sura uppstötningar att det gjorde så ont så hon liksom stängde av andningen. Och det tog ett tag innan man liksom kom på det. Så hon slutade ju andas flera gånger och fick ventileras och sättas igång ordentligt. Alltså det var obehagligt flera gånger. Så hon behövde ligga med den övervakningen. Men det är ju, kändes så institutionaliserat mitt i all värme bland personalen. För man hade ju då de här 3 timmars intervallerna. Och vid varje start på de här 3 timmarna så var det ju ett antal uppgifter som man skulle göra. Väga och mäta och tvätta med viss vätska vid ögonen och viss vätska vid näsan.
Och sen en viss tid per dygn så ska hon ligga hud mot hud.
Ja, så ska man ligga hud mot hud. Så det var ju i all dess lugnhet väldigt, det var ju stressigt att hinna med att själv komma ut och äta lite. Eller gå på toaletten eller bara få en frisk luft 20 minuter. Nej, det var väldigt inrutat. Men jag tror också att det här, så här i efterhand så känner jag ju att det behövs ju för att man ska få rutinen för de här små bebisarna att funka. Men det var jobbigt. Och i det här så skulle man ju då pumpa bröstmjölk. Så man kände ju sig som en kossa liksom. Alltså man gick med i sin liksom vita sjukhussärk långsamt för 3:e timme och ställde de här mjölkkannorna liksom i den lilla luckan i korridoren och så gick man tillbaka och så fortsatte man med sina rutiner och sen var det dags att pumpa mjölk igen.
Men du Annie, får fråga, i en sån situation, känner du dig väldigt medveten om då att alla här vet att du är Annie Lööf och här går du och pumpar mjölk, och kände du dig liksom, eller kände du dig bekväm?
Jo, men jag kände mig bekväm för att vi blev ju som en, det var ju bara vi där. Jag kopplade bort min, jag var så under isen att jag orkade inte ens reflektera över det. Jag var bara jag. Jag var liksom glad att leva. Och jag var jätterolig för Saga att hon skulle överleva. Så att det här, jag gick lite som i trans, tror jag. Alltså jag gjorde det som förväntades av mig. Och så,
reflekterade inte så mycket.
Och det var en sån värdighet. Alltså, vi alla föräldrar, vi var ju i samma situation. Och vi delade varandras ledsamheter. Så att vissa dagar när jag var stark, då kunde jag ju lyssna på grannarna. Vi satt åt frukost. Och då var hon orolig. Och dagen efter så kunde hon bära mig. Och det blev så himla fint. Jag träffade nu, bara för någon vecka sedan här i Stockholm, så kom det fram en pappa som vi hade legat tillsammans den första veckan där på Nya Karolinska. Då sa han att vi hade suttit i köket. Och jag minns samtalet, men jag minns liksom inte ansiktet. Och det blev så fint, för han sa, det var en sån samhörighet. För de var inne i en jättejobbig process då. Och vi kunde liksom, vi delade mycket då. Och så på det sättet så tror jag att jag som offentlig person kanske, de för dem, de som har kommit fram efteråt, har känt så här, vad fint liksom att hon också är här och att vi kunde dela mycket tillsammans. Mm. Men jag upplevde aldrig någon gång det här snaskiga, att man skulle smygfota eller överhuvudtaget. Jag kände mig väldigt trygg i det. Och jag kunde verkligen vara bara jag. Så jag såg ut som skräp när jag gick runt här.
Men
så.
Precis, och när det väl kommer till de här ytterligheterna i livet, då är vi bara människor.
Ja, nej, men jag gick ju runt där med min syrgastub i någon sån här bebis... vagn
och kiskateter
och grimma i näsan. Ja. Men det var ju så jag såg ut inför alla på den här korridoren.
Och vad hade du dina säpovakter? Var de liksom utanför eller?
Ja, ja de var inte inne i. Nej, men de var med när jag var, för ibland gick vi åt lunch i liksom i restaurangen eller när vi var efter några veckor när jag orkade.
Mm.
Eller gick ut och gick lite, så då fick de vara utanför, så hoppade de på våra promenader. Ja.
Men vilket år var det här?
Det här var 2019 i december, som fyller 4 nu.
Mm.
Och så vi låg inne till 2020 i februari.
Mm.
Så vi hann ju vara hemma i typ 4 veckor innan pandemin slog till. Så min farmor hann komma upp, liksom. Hon är ju 90 typ.
Mm.
Hann komma upp och få hålla i lilla Saga innan vi liksom blev medvetna om att vi var mitt i en pandemi.
Pandemi, just det. Och man skulle vilja gräva mycket mer i allting och hur det var att komma hem och så. Men jag tänker att då har det gått 4 år nu. Hur är livet med Saga idag?
Men jättebra. Och det är det här som gjorde att jag orkade. Att andra föräldrar berättade om deras busiga barn.
Mm.
Och att de är fullt fungerande barn eller tonåringar.
Mm.
Jag fick ju många av de berättelserna. Nej, men hon är ju som vilken 4-åring som helst. Mm. En sjukt tuff start i livet.
Mm.
Men hon, jag tror att det var tur, hon var envis. För hon är sjukt envis idag också. Nej, men vi hade ju tur också. Många får ju komplikationer. Både psykiska, eller framförallt fysiska eller psykiska komplikationer när de föds för tidigt. Men hon var dubbelinskriven då på NEO, som man brukar vara en tid efter. Men hon skrevs ut när hon var 1 år.
Mm.
Då var hon liksom i fas med de övriga.
Så inga, liksom, ni går på BVC, inget extra?
Nej, vi går bara på BVC.
Mm.
Sen hon var 1 år då, 1,5.
Mm. Ja. Hon går på dagis. Och...
Ja, hon är jätterolig. Nej, men man kan inte se på henne att hon är prematur.
Nej.
Som man inte kan. Och... hon är ju ett decemberbarn, så hon är ju liksom nu då, det syns ju att hon är i december. Hon är ju lite mindre än de andra kompisarna.
Mm. Mm.
Men det kommer hon ju, det är ju för att hon är, de andra är födda i januari.
Mm, exakt, så de är ju ett år äldre. Ja. Det är ganska stor skillnad när man går på faktiskt. Dagis. Okej, så slutet gott, allting gott på den här prematursagan måste man ju säga. Det är ju fantastiskt att liksom det är ändå bara gått 4 år och att kontrollerna är släppta och hon har vuxit ikapp sig.
Ja, men det känns jättebra. Mm. Och jag gjorde ju ytterligare en operation sen 2021 för mig. Så jag går fortfarande på uppföljning, bara för att se så allting är som det ska. Men jag fick ju ärrbråck också sen på hela den här stora bukoperationen.
Gud vad du har opererat dig nu.
Så att jag var ju, under min partiledartid var jag borta där hösten 2021 en vecka. Mm. Och fick liksom gå in igen i det här och sy om det. Och liksom, men nu så tror jag att det är som det ska.
Nu faktiskt. Är du läkt. Men, och vad tänker du om att du inte har någon livmoder kvar? Har det varit en sorg för dig?
Nej, det har inte det. Men för många är det ju det. Men för mig var det inte det. Det beror ju kanske på vad man är i livet och så, men jag har aldrig haft någon relation till det egentligen. Och jag och min man, vi hade pratat även innan ens det här var ett faktum, att ja, men vi vill nog ha 2 barn om det går. Mm. Alltså vara tacksamma för varje barn man får, men 2 blir perfekt.
Mm.
Och så fick vi 2 barn, så jag är väldigt lycklig över det.
Mm.
Och faktum är, nu kommer vi in på samma, det var så roligt nu, min 8-åring, hon läser böcker, och så kom vi in i en bok så handlar det om bindor och tamponger. Det var någon sån här, när de hade sett någon mensbinda. Och så säger hon att vad är det här mamma då? Och så ska jag försöka förklara det här. Det här var i veckan. Vad det här var för någonting. Och så säger hon, men alla kvinnor har mens. Så får man blödning en gång i månaden. Ja, hur länge har man det då? Jag bara, ja, men det är lite olika. Man kanske är 55. Hon bara, 55! Hon bara, men du har ju inte det, sa hon då. Mm. Ja, men blev det faktiskt en väldigt bra stund att kunna berätta om, ja, men jag har inte det, för jag har ingen livmoder. Och jag liksom behöver inte, det finns ju lite fördelar med det här då. Jag behöver inte gå på cellprover.
Nej, vad bra.
Men det är klart att man absolut helst hade velat ha kvar den. Men det var ju inget alternativ.
Nej.
Och den, för min del, i vårt liv, så hade den gjort sitt.
Ja. Och det är klart att det här var ju en fråga om liv och död. Men ibland är man ju inte alltid så förnuftig att man tänker så. Man kanske ändå känner så här, vad sorg liksom. Eller att är det där fick jag bearbeta. Men för dig verkar det inte ha varit ett stort problem.
Inte alls faktiskt. Utan, och det är jag glad över. Det som har varit min är att jag har liksom velat få en stark kropp igen.
Mm.
Alltså i att kunna orka, att inte få liksom ryggont eller att man blir felbelastad. Så det har varit viktigt för mig att liksom operationen och det jag har gjort i min buk ska sätta sig och att det ska bli bra. Så att jag har varit väldigt mån om att träna och liksom träna på rätt sätt och bygga upp kroppen igen. Så det har varit viktigt för mig.
Känner du dig stark nu?
Ja, det gör jag. Mm. Och därför när jag ibland lägger upp på min Instagram, det är jättetöntigt när jag lägger upp såna här personbästa och sånt i marklyft och i knäböj och sånt. Men för mig är det mer en personbästa, för mig är det att jag nu är starkare i kroppen än vad jag var innan jag blev gravid.
Mm.
Och det betyder så mycket för mig det här att dels att man lever och kan göra det överhuvudtaget, men sen också att visa att fasen vad kroppen är fantastisk och vilken återhämtningskraft den har om man har turen och inte får komplikationer eller om man har sjukdomar. Men om man har de förutsättningarna jag fick sen efter operationen, hur man faktiskt kan bygga upp den på ett bra och starkt sätt.
Mm.
Och jag styrketränar ju inte för att bli, liksom, få massa muskler och liksom bli, slå personbästa. Jag gör ju det för att jag ska må bra.
Mm.
Att jag ska liksom orka mer och hålla ut mer. Och det tycker jag, det är skönt.
Men nu har du slutat som partiledare och lämnar riksdagen. Jag tänkte fråga dig vad du ska göra nu i livet.
Ja.
Du har ju inte ens fyllt 40.
Jo, jag gjorde det i somras.
Du fyllde 40
så
i
nu är jag som den här låten, 40 plus, jag bor i Nacka. Jag känner mig jättetuff. Jag har gett mig själv den här hösten på att landa lite vad jag vill göra.
Mm.
Och jag tycker att det är jobbigt. Vi har ju pratat mycket om det här att jag vill veta, jag gillar att ha kontroll och vet vad man ska göra. Och nu så har jag medvetet sagt till mig själv att nu får du faktiskt stanna upp lite och fundera på vad du ska sätta ner foten.
Mm.
Men jag har ju nu skrivit bok det här första halvåret och sen har jag gått in i 3 bolag. Och ett är med grön omställning, det gillar jag, alltså hållbart företagande. Mm. Ett är digitalisering, man investerar i digitala startups. Och ett är Astrid Lindgrens värld, som är liksom Småland. Småland helt enkelt. Så att de 3 har jag tackat ja till. Och sen föreläser jag och så är jag lite rådgivare till företag inom grön omställning.
Mm.
Så att antingen ska jag bygga på det med mer, eller ska jag kanske gå mot något mer operativt, ett jobb så att säga. Och då kanske ha kvar det här jag hittills har tackat ja till lite också parallellt. Mm. Så vi får se lite vad det blir under hösten. Men jag trivs med livet. Och det är en ynnest att få liksom möjligheten att bara stanna upp och göra roliga saker som jag gör nu. Och samtidigt fundera på, vill jag fortsätta med detta? Eller vill jag göra något annat? Ska jag ta upp min juristutbildning? Ja, jag vet inte. Nej. Vi får se.
Vad spännande. Vad kul. Och vad mycket val du har. Det känner jag, alltså det finns så mycket. Och du har din grundutbildning, precis, du är jurist och du har, det ska bli spännande att se vad du landar i.
Ja, men det känner jag väl också i det här. När jag slutade för ett år sedan så sa jag ju faktiskt på min presskonferens berörd att mina barn ska få mer tid med mig. Och det har de ju fått och kommer ju ha. För jag kommer inte ha ett så pass komplext jobb som det har varit att vara partiledare och minister och sådär. Men jag känner ju också att jag är ju en bättre mamma om jag också jobbar och gör någonting som jag drivs av. Så den här mixen som jag tycker är så viktig, både med det aktiva föräldraskapet och att få använda sitt chefs- och ledarskap och göra förändring. Mm. Alltså, då är jag nog så bäst, tror jag. Mm. För jag bägge de delarna.
När du har varit offentlig person och partiledare så har ju du varit utsatt för väldigt mycket hat och hot. Hur har det påverkat dig och din känsla av att vara liksom utsatt som, både som person men också som mamma?
Men även här, mer än vad jag har erkänt för mig själv, ska jag säga. Jag har ju varit utsatt för många, alltså riktiga, rejäla dödshot och oförblommerat hat under så många år. Och det är framförallt från högerextrema. De har ju sett att jag har haft någon sorts giftig cocktail av att jag driver jämställdhet, klimat, mångfald och så är jag dessutom kvinna. Mm. Och det här är liksom en cocktail eller kombination som är kontroversiell för, tyvärr, för allt för många. Så att det har ju varit den mörka baksidan av det politiska uppdraget. Jag har ju inte riktigt låtit det komma in under huden, för jag har velat fortsätta. Så att allt det här, när det har varit tufft, så har jag liksom känt att de ska fan inte vinna. Så att jag liksom har fortsatt. Men så hände ju Almedalen och dådet där förra sommaren. Och det,
du var en måltavla då?
Ja, han hade ju tänkt mörda mig också. Han är dömd för det också, förberedde sig till mord. Det var som det blev något annat där och då. Muggen blev full liksom av allt. Och jag fick en sån här aha-upplevelse lite att, nej men gud, tänk, så hade han lyckats.
Mm.
Då hade jag ju inte fått se mina barn växa upp. Mina barn hade liksom förlorat sin mamma.
Mm.
Och det är ett för högt pris att betala.
Mm.
Och det gjorde ju att jag, en av anledningarna till att jag liksom så snabbt efter valdagen också sa att, nej men nu ska jag göra något annat. Jag tycker fortfarande att det här är väldigt roligt och meningsfullt. Jag fortsatte ju 5 månader till sen innan min efterträdare klev på. Men jag har gjort min demokratiska värnplikt lite och jag har varit partiledare under väldigt lång tid. Under en tid då väldigt mycket förändrades och hände både i världen och här. Så nu känner jag att jag kan titta tillbaka på den tiden med stolthet, se det mörka. Jag pratar mycket om hat och hot nu och det är för att jag vill belysa hur det verkligen ser ut. Så att fler människor faktiskt ställer sig frågan, vad ska det vara så här? Vad kan jag göra för att få ett bättre samtalsklimat? Hur kan jag göra för att vi ska få mer vettigare liksom, samhälle där journalister och socialsekreterare och vårdpersonal och politiker faktiskt kan göra sitt jobb? Så, men det var verkligen en omvälvande händelse när jag fick beskedet att jag var en av måltavlorna. Och han hade ju kartlagt mig sen, visade det sig, i 8 år.
Mm.
Så att det har ju varit en vardag hos mig att ha det.
Mm. Fruktansvärt. Du, jag tänker att du ska få en sista fråga av mig.
Mm.
Jag jobbar inom vården och du har varit politiker väldigt länge. Ofta så när man har ju oftast bara en syn. Alltså antingen är man vårdpersonal eller också är man politiker. Och sen så på något sätt så är det ni som bestämmer och vi som utför vården. Men vården fungerar ju inte bra på väldigt många områden. Och vi lägger mera pengar på vården än tidigare och ändå har vi längre vårdköer. Och människor är missnöjda och får inte den vård man liksom har rätt till. Och kvinnovården är ganska nedmonterad på många platser och så. Hur ska vi lyfta den här liksom frågan på agendan? Hur ska vi samarbeta, liksom vi som jobbar i vården och politikerna, för att man ska komma fram till liksom praktiska och bra lösningar?
Nej, men det här är ju liksom 10 000 kronors frågan. För att alla, det är ju så många, alltså förslagen ligger ju på bordet. Vi vet ju egentligen vad som behöver göras.
Ja,
och sen ska man forma majoriteter för det.
Mm.
Och tyvärr blir ju debatten i Sverige blir ju ofta om huvudmannaskap och så missar man det stora.
Mm.
Alltså, ska det vara statligt eller ska det vara regionalt? Man bara, ja, absolut, vi kan diskutera det. Jag är öppen för det, men vi måste prata om hur får vi mer, hur kommer vården närmare? Hur liksom får man, hur kortar man köerna? Hur satsar man mer forskning på kvinnosjukdomar? Nej, men jag tycker att det bör finnas också fler Anders W. Jonsson i politiken.
Mm.
Alltså, han har ju en enormt kunnande. Han är ju, han var ju vice partiledare till mig då. Han var ju överläkare, var liksom barnläkare, jobbat. Det är ju hans profession. Jobbade ju faktiskt också fortfarande under sin tid som riksdagsledamot. Så han kom in med en pondus och vet hur det är på ett sätt som få av oss andra har. Men det krävs ju fler sådana i flera partier för att man ska bilda majoritet och göra skillnad. Det är den ena delen. Den andra är, tycker jag, att man borde ställa mer krav på oss politiker. Nu är ju inte jag det längre, men på oss politiker. Ja, men leverera nu då. Alla lyfter den här frågan. Vård, skola, omsorg. Vad gör ni då? Det blir liksom inte ökade resurser eller bättre effektivisering, eller hur ska vi skapa bättre arbetsvillkor så att barnmorskorna vill jobba kvar till exempel, eller hur ska vi skapa bättre drägliga arbetsmiljö så att läkare faktiskt vill jobba inom primärvården, eller du förstår. Det här hard facts som ligger på bordet, det blir för ytliga politiska debatter. Så jag tror man ska ställa mer krav på oss att leverera. Jag tror också att fler behöver gå in i politiken.
Det är en uppmaning här nu till hela vård. Vård är, som vi har många lyssnare som är i vården.
Men sen tror jag faktiskt också att vi politiker behöver prata mer om det. Och media behöver ta upp det på ett bättre sätt. Jag minns fortfarande den presskonferens, jag tror jag skriver om det i boken, då jag presenterade programmet mot kvinnosjukdomar, alltså ett nationellt forskningsprogram, ett 10-årigt sådant, och så tog jag upp på presskonferensen alla de olika kvinnosjukdomar som finns och som många lider av i tysthet i decennier, som man blir inte lyssnad på. Och 80% av pressen som var där var män, och man såg hur de liksom typ himlade med ögonen och bara, men herregud, varför tar hon inte upp något riktigt, verkligt samhällsproblem? Jag blev jätteprovocerad av det. Så var det ett antal kvinnor som satt där inne som var journalister, som förstod direkt. Och det är också ett mission jag har. Jag har ju egentligen inget behov av att berätta om mina förlossningar eller de här kvinnosjukdomarna egentligen. Men jag har en röst och jag har en plattform. Att vi använder den. För när jag gick ut med det här så kom det fram så många kvinnor. Och de skickade brev och mejl om hur de inte har blivit lyssnade på. Jag blev helt förfärad. Och det tänkte jag på faktiskt efter Ester. Jag var ju min första dotter. Jag sa ju där att jag mådde bra och det funkade fint. Men det var ju för att jag inte hade några komplikationer efteråt. Och inte ens jag då, som är politiker och kan systemet, uppvuxen i Sverige, liksom har alla de här, alltså förstår komplicerad svenska och allting, är väldigt väl integrerad på det sättet. Jag hade inte haft en susning om vad jag skulle vända mig till om jag hade någon komplikation.
Problem. Nej.
Nej, och vi måste ha en dörr in för, liksom, för kvinnor. Det måste finnas ett uppföljande samtal efter. Alltså man måste möta en sjukgymnast, eller den heter ju inte sjukgymnast längre, men
fysioterapeut.
Alltså, det måste finnas mer uppföljning för kvinnor så att det också blir en naturlig kontaktpunkt att ta upp hur man mår psykiskt och fysiskt för att fånga upp ohälsa tidigt. För vi är så många kvinnor, som även jag, som har haft förlossningsdepression och som tycker att man är helt värdelös och kanske tar avstånd från sitt barn. Och så anklagar man sig själv när det finns verktyg och hjälp att få. Så att det är en jätteviktig del att verkligen lägga fokus på samtal efteråt. Så att man får den här dörren in. Man hade ju typ gått till vårdcentralen och så kanske man inte hade fått hjälp vidare. Det ska finnas liksom, man kanske ska gå till vårdcentralen just, men att där ska det vara tydligt, ja men hit ska du vända dig och här slussar vi vidare dig till det här. Så när jag fick, ska jag säga, när jag fick det här ärrbråcket, då visste inte jag vad jag skulle vända mig. Jag hade en jätteproblem, jag hade ont, det blev som en stor ballong i över naveln så att säga. Både fult och så gjorde det ont, jätteont och obehagligt. Och jag gick med det rätt länge för jag visste inte riktigt vad jag skulle vända mig. Så här, jag ville inte ligga vården till last, herregud, det kanske bara är estetiskt. Och då ringde jag faktiskt... jag tror det var min förlossningsläkare. Jag tog kontakt med henne bara. Vad ska jag vända mig? Och hon slussade då mig vidare till rätt ställe. Och så fick jag ta kontakt med det här sjukhuset som hjälpte mig. Men det var ju liksom en väg in. Men det måste bli tydligt. Mycket tydligare.
Och det måste vara tydligt. Man måste öka förtroendet för vårdcentralerna. För vårdcentralen är ju vägen in.
Ja.
Men många tycker ju...
Min syster är chef på vårdcentralen. Okay, ja. Slått slag för vårdcentralen.
Ja, ja, men vårdcentralen är ju fantastiska och jätteduktig personal. Men det är lite lågt förtroende för vårdcentralerna idag. Och det är ju för att man brottas med resursbrist.
Absolut.
Och hyrläkare och sådär. Så att vårdcentralerna är superviktiga. För
och det här är ju svåra frågor. Ja, det kanske verkligen. Man inte vågar berätta första gången man träffar någon heller. Vilka problem man har.
Nej.
Så det är också det här som är viktigt med kontinuiteten, att man bygger upp den här relationen med sin läkare eller vad det kan vara. Så att det finns väldigt mycket att göra här. Och som sa på din fråga, dels behövs det större engagemang av de som orkar utöver sin vanliga profession. Mm. Men framförallt behövs det politiker som faktiskt också samarbetar och genomför. För det finns majoriteter för väldigt mycket av det som professionen har lagt som förslag på bordet. Och allt är inte en kostnadsfråga, utan mycket handlar också om strukturer och hur man jobbar och metoder och liknande.
Avslutande ord från Annie Lööf. Tack så jättemycket att du har berättat din förlossningshistoria, om dina graviditeter, om ditt liv som partiledare och som mamma här för oss på Gympodden.
Tack så mycket.
Ha det gott nu.
Ja, men tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.